Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Idag åt jag en ostfralla som jag köpte på bakgården. Mm. Och så köpte jag även en mac and cheese med köttbullar i som jag åt till lunch. Tillsammans med antikrundan.
Antikrundan.
Den brittiska.
Mm. Fin tradition du har med antikrundan på lunchen.
Ja, nu är det också.
Hellre än att träffa människor.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF som sagt. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning. Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar
i den 85:e matchminuten, Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vi är ju börjar bli lite av en måndagsvana att ha ett nedsnack efter söndagens match. Nu var det GIF Sundsvall mot IFK Göteborg. Och det slutar ju som många känner till med en 3-2-seger för GIF Sundsvall. Och för första gången får vi, för det blir det ju faktiskt, får vi stå och snacka ner en seger, Ytterström. För det var ju du och jag som jobbade igår.
Ja, det är första gången för många. Första gången Brian Clairhout tog en seger som huvudtränare för GIF Sundsvall. Första gången Benny Mattsson tog en tränare som för A-laget där i GIF Sundsvall.
Gången Benny Mattsson tog en tränare.
Han har idag emot tagit A-lagspoäng i form av spelare.
Ja.
Ska jag väl säga då. Sen vet jag inte, är det någon spelare som inte har upplevt en trea av de som var med? Alla har väl varit med, det är ingen som har kommit.
Ja, McRillos och Castro var ju avstängd då, så han fortsätter ju stå på ett eländigt segerfacit.
0%.
Tungt. Stackarn. Ja, han verkar vara en fin pojk. De säger att han är rolig.
Han gjorde en hälsning till patronerna, det första han gjorde väl också. När han kom hit tyckte jag med sig genom sociala medier att han tackade för välkomnande. Typ 2 dagar efter han kom hit gjorde han någon video. Så att, han verkar pepp. Gillar vi.
Ja, det gillar vi. Sen kan det ju bli för mycket med en sån där. Man kommer direkt och kysser klubbmärken och sånt där. Men det är en annan diskussion som vi ska skita i nu. Det här var ju ett jäkla ös. Alltså, kan vi börja med innan matchen? Det var ju pyroteknik och tifo och grejer.
Vill du att jag ska uttala mig om pyroteknik igen? Ja. Det kan jag ska säga så att jag har fått en del mejl efter efter jag sa att jag tycker att jag har inga problem med. Så den diskussionen har jag haft.
Du däremot glorifierar illegal pyroteknik.
Exakt, jag ska tydligen uppfostra andras barn. Men skitsamma om den biten. Det var ju en fin hyllning framförallt till gamla giffare.
Det tycker jag vi kan ta fram. Man lyfte 11 stycken i patronernas tifo.
Jag hade sett alla utom en live, tror jag. Det var han
Ikkeläinen.
Ja, som 70-talsliran där. Han har jag ju aldrig sett på grund av naturliga orsaker att jag inte var född.
Alla det borde jag kunna göra bättre.
Ja.
Det beror på vilken Forsberg man anspelar på förresten.
Ja, Lennart har jag aldrig sett. Jag har sett han jonglera med en boll en gång, men inte i egenskap av fotbollsspelare utan i egenskap av farfar helt enkelt. Ja. Nej, men det var jättefint. Det var 3 bengaler från patronerna. Det var typ, jag räknade till, du skrev 26. Jag tyckte faktiskt att jag såg 27. Men
jag tror jag skrev 25.
Var 25? Ja.
Och sen blev det ytterligare några lite senare också.
Ja, och då blåstes ju matchen av och röken försvann. Och den blåstes igång och sen så var det nog med det. Lite grann, känner jag.
Och det var ju, ja, precis, så kan man ju själv få lägga värderingarna. Men vi konstaterar att det hände. Det var som en nyårsafton där på borta med borta pyrot. Sen gick den här tillställningen igång då. Det tog 10 minuter. Sen klackade Pontus Engblom in 1-0 efter inspel från Robert Lundström.
Ja, vilket fotbollsmål. Alltså, jag kommer ihåg 2004, så det är inte en perfekt liknelse men hyfsat, så snyggaste målet i den turneringen som utsågs, det var ju Erik Edmans långa passning till en framåtnickande Henrik Larsson som liksom låg i luften, hade en sån här slängnick liksom. Det utsågs, och sågs det EMs vackraste eller mest perfekta mål, så här ur fotbollsteori. Och det skulle jag nästan vilja säga att Coronas passning på typ 55 meter på en störtande Robert Lundström.
Vi kan ju säga det att du är ju redaktionens expert på att uppskatta avstånd.
Ja, det... avstånd och publiksiffror, ja. Det är min grej. Jag förstår den där passningen till Lundström som tar sig direkt förbi sin försvarare, lägger en jättefin passning in till Engblom som gör ett medvetet val att inte skjuta med högen på grund av att för tajt vinkel, som han sa till mig efter matchen, och klackade innan helt enkelt med någon, ja, alltså det är någon Cruyff-vändningsklack då. Alltså han lät den gå mellan benarna innan med högen helt enkelt. Och det är ju, vi hade diskussioner om vilket mål, vilken passning som var snyggast. Om det var McCrillos passning fram till straffen eller om det var Coronas passning.
Och med vi ska vi säga, det var i fikarummet med Roland Engström, vår rutinerade räv, och Andreas Lidén, inte lika rutinerad men också väldigt rutinerad.
Ja, typ lika mycket som du och jag tillsammans lite grann.
Ja, ungefär men, så.
Nej, men och jag står ju ganska stenhårt fast vid att Coronas passning var bättre. Men det är också olika grader i himlen på något vis. Det är ju, men just
det ena att, förtar inte det andra.
Nej, absolut inte. Men just alltså, tänk dig hur många matematiska beräkningar som sker i huvudet när du slår den här passningen. Det tror jag inte folk förstår riktigt. Dels ska du ha en vinkel, vart ska du slå bollen? Du ska räkna ut hastigheten på Lundström. Hur snabbt springer Lundström? Hur snabbt springer backen? Vart lägger jag passningen för att Lundström ska gå först och gärna förbi, men inte före backen så att han blir tvungen att stanna upp? Alltså, det är liksom, det är lite E lika med MC2 där. Det är väldigt avancerade saker som sker.
Vill man förkovra sig i det här så kan vi rekommendera Matrix, Robocop eller har vi annan
Jo, men alltså det är ju fascinerande hur, tänk alltså, det är ett beslut som tas på en halv sekund och passningen läggs på en halv sekund och det är så mycket som räknas ut samtidigt i huvudet innan reflexmässigt liksom. Så det var ju en fantastisk boll. Det var ju så perfekt att Robban bara tog med sig och så var han förbi sin back. Det är ju jättefint. Ja.
Robert Lundströms match ska vi ju säga riktigt, riktigt bra. Jag gav honom omdömet när jag skrev i betygen att han är lösningen på den svenska energikrisen. Och det står jag fast vid. Däremot så gav vi honom en trea. Och det pudlar vi däremot. Det pudlar vi tillsammans.
Ja,
vi sätter ju alltid betygen två. Minst. Om vi inte är fler på matchen. Men nu var det du och jag. Men vi pudlar att det var en fyra.
Ja.
Vi hade honom länge på fyra. Sen blev det att naturligt så här när andra halvlek var lite sämre att man drar ner några betyg ett snäpp. Och hans betyg var ett. Men sen efteråt så har vi båda känt att det här var ju fel.
Ja, och framförallt när man, för som vi kommer komma in på lite mer snart, så har jag börjat leka runt med Y-Scouts, med det statistikverktyg som
jättekul,
du har använt.
Du är som ett glatt dagisbarn.
Ja, lite grann. Så jag har gått igenom 21 sidor matchrapport här från GIF
Sundsvall. Var det bara 21? Var det inte 25 till och med?
Ja, det är otroligt många. Jag har fan ett halvt kollegieblock här.
Han försöker förmildra 25. Sin insats.
Och det man kan konstatera där är ju att det gick ju flera uppspel fram via vänsterkanten och Dennis Olsson, men när de väl kom på högerkanten var de betydligt mer farliga i snitt kan man säga då.
Och jag vill ju säga det här då, apropå pudlingen, så skrev jag ett inlägg på Twitter att vi ångrar oss, hur ska vi åtgärda det här? Fick blixtsnabbt svar av Robban. Ni brukar ju ge mig en trea när vi torskar. Och nu fick han en trea när de vann också.
Något jättevarig.
Så att, nej men så vi har väl nu en helig överenskommelse, för jag gav då det i motförslag att gör en likadan insats mot Häcken så kan du få en femma för den. Så att, och vi kan med på.
Och där vill jag också förtydliga varför Robban Lundström har varit en av de spelare som har fått högst betyg i år, vilket han är. Jag vet inte om han ligger i toppen, den har jag inte koll på riktigt. Vi har inte fyllt i schemat med betygen från senaste matchen. Det är ju på grund av det faktum att han är en av de spelare som, även om kiffarna var dåliga, så har han varit en av de som alltid, nästan alltid ska jag säga, till 99% har visat vilja och jävlar anamma och vill kliva fram och som brinner verkligen. Och det är ju någonting som man får lite bonus för, tycker jag.
Det syns ganska tydligt i hans spelstil. Det är ju liksom, han kan ju ösa på med löpmeter. Så är det ju. Och ja, de har han ganska många. Och dessutom syns det ju lite extra när man är så fruktansvärt snabb som man är. Jag tror det kom ut en ny sån här snabbhetslista på omgångarna. Jag tror det var efter 23-24. Och undrar om han inte till och med var i topp.
Ja, det förvånar mig inte. Rasmus Lindqvist kommer upp han för en vecka sedan, va?
Ja, han var där tvåa på någon tidigare sån lista.
Pontus Engblom kanske slår till med nu, för nu fick han göra lite härliga maxlöpningar här.
Nu har han varit snabb igen. Ja. Exakt. Å andra sidan så ser han ju ännu snabbare ut när han springer bredvid Mattias Bjärsmyr. Och då har vi en naturlig övergång till 2-0-målet också. Den här passningen från McRillos i djupet.
Jag känner mig lite taskig här, för det är taskig. Jag tycker var lite, innan det här målet så sa jag till dig, jag vet inte om du hörde det eller inte. Jag bara, alltså Bjärsmyr har ju hockeyröv, sa jag. Alltså han såg ju, alltså det här var ganska tidigt i matchen, att det var liksom, det var ju det fanns ju ingen turbo i den där dieseln inte, utan det var ganska dåligt. Alltså inget ont om Mattias Bjärsmyr, som har en jättefin karriär, skicklig fotbollsspelare, men där är det ju en spelare där det verkligen syns att han har blivit gammal och inte liksom har något klipp överhuvudtaget kvar i steget. I alla fall inte mot GIF Sundsvall.
Mm. Och vi ska inte anmärka på honom utseendemässigt.
Nej, det var mer att göra att han såg tung ut. Ja. Alltså, tung ut liksom. Det är inte att jag objektifierar Mattias Bjärsmyr, utan han såg tung ut helt enkelt. Men Pontus Engblom gör det smarta där. Han vet ju om att antingen så kommer han ta sig förbi och få till ett avslut, eller så kommer han ta sig förbi och bli kapad, eller så kommer han nästan ta sig förbi, men han kommer antagligen få med sig en frispark eller något, för han visste ju att han hade Bjärsmyr där.
Men det är så märkligt, ja precis, för han går in framför Bjärsmyr, och då är ju enda valet att släppa Engblom eller att dra på sig någonting. Men det är så märkligt med det, hur Bjärsmyr agerar i den situationen, att han inte försöker komma runt Engblom. Det är precis som att han ställer sig på hälsenorna på honom, och det ser liksom bara dumt och klumpigt ut till slut. Jag tror han har fått mycket skit efter det här. Ja. Det är nog förbannat jobbigt, men ja, det syntes i Göteborg att de saknade Kalle Johansson, som har varit fin där. Oh, ja. Som mittback ihop med Bångsbo. Supertalangen.
Ja, men och så är det just att jag ska vara helt ärlig där. Pontus var så nära mål vid sitt avslutstillfälle, så jag tror inte han hade satt den där, för det, han var så tight mot vad heter han, Pontus
Dahlberg, som gjorde debut.
Härlig debut för han också. Alltså det, så jag tror att det var ett ganska tufft avslutsläge, för vinkeln hade försvunnit lite grann där. Men ja, det vet vi inte i efterhand, men jag tror att det smartaste hade varit att bara släppa och låta han ta slutet.
Ja. Ja, sånt är livet, fullt av efterklokhet.
Och snygg straff sen av Pontus. Ja. Får vi konstatera, för att vi ska ta vidare, väldigt fin straff. Iskall.
Han är nu delad sexa i skytteligan. Mm. Beroende på hur man räknar, det är ju lite olika hur man räknar med straffar och sådär. Men han har gjort lika många mål som de andra. Ja, men jag har sett att det finns lite olika skytteligor. Ja, just skytteligan, då vänder jag mig gärna till Soccerway, och där har de inom parentes straff.
Ja, just det. Jag tänker mest den som blir utsedd till årets skyttekung i Allsvenskan, och det är den man får gå efter lite.
Ja, det är det 18 officiella. Straffmål är också 18 mål. Mm.
Exakt. Och sen så, för att tuta vidare, för vi ska ju prata lite statistik, så är det ju ett slumpmässigt men ganska trivsamt mål för Giffarna som kommer i slut också.
Mm. Verkligen, och Peter McRillos, ser man till totalinsatsen sen, så var det ganska fint att han också fick göra det målet på någon andra retur typ. Och då kan jag berätta det efter matchen, för det märkte ju säkert många, han la sig ner i andra halvlek, jag trodde han blev utbytt. Jag skrev till och med in det i vår slutsignalstext, att McRillos byttes ut i minut 70 någonting. Men sen så märkte jag att så blev ju inte fallet, och jag fick ändra. Han byttes inte ut förrän i typ 80-onde, va, när Novik kom in. Anledningen till att han la sig ner och hade det jobbigt, det var att han kämpade på med någon form av magåkomma. Ska väl inte vara magsjuk, får väl hoppas, för då har man det jobbigt i laget kommande veckan. Men någon form av magåkomma, så vi får väl anta att han typ höll på att skita på sig. Och med det i åtanke, enorm insats, ännu mer enorm. Det ska han ha.
Ja,
det ska han ha.
Springer omkring med en tilltänkt diarré i 80 minuter. Det är inte det roligaste man kan göra på en fotbollsplan faktiskt.
Jag har varit med om det och jag har sett det. Jag har varit med om det.
Ja, men usch.
Och jag vill inte göra om det.
Vi lämnar det där här, det känner jag lite grann.
Ja, det kan vi göra.
För sen har vi en andra halvlek då som där det blir nervöst, men Giffarna rider ut stormen på något vänster typ.
Ja, lite så, för givetvis, alltså man börjar andra halvleken bra, man pumpar på som man gjorde i första halvlek. Jag tycker inte Göteborg fick någon riktig effekt av sina byten, snarare hade ju Giffarna kunnat öka på, hade de kunnat göra redan i första halvlek. Men jag tror att vi kollade det någonstans kring 67, om man tittar då på Y-Scout, så övergick Giffarna i speluppbyggnaden till att vara mer av ett fembackslag än ett trebackslag, och där, det vill jag ju hävda i en sån här självförtroende grej, man vill säkra upp det liksom.
Ja, men det i kombination med x antal byten också, det kom in lite nytt folk som förut också gjorde väldigt bra, de flesta av dem.
Pitchka kan vi nämna.
Pitchka kan vi nämna, gjorde otroligt bra inhopp. För något som vi man kommer ju alltid in i den här, var Giffarna bra eller var Göteborg dåliga och sådana saker fram och tillbaka. Och jag under matchen och efter matchen och nu på morgonen under de många diskussioner vi har haft med olika kollegor och så vidare, har jag varit av den väldigt hårda åsikten som jag inte tänker börja med, för att det var GIF Sundsvall som gjorde IFK Göteborg dåligt. För vi, även om det inte är de snabbaste lirarna i IFK Göteborg, jag tror väl Giffarna gärna hade tagit några av de spelarna till sitt lag, gissar jag ganska bra. Och det klev in som startspelare ganska många av dem, typ alla. Och
det, ja, men det är bara att titta. Kan jag få stanna där? Förlåt, ja, att gud, jag avbryter, men alltså,
ta vidare.
Pontus Dahlberg, du har väl ändå någon januari-turné och sånt där på honom. Du har Oscar Wendt som var en av Bundesligas bästa ytterbackar. Emil Salomonsson har gjort januari-turné. Du har med Johan Bångsbo, jättetalang mittback ihop med Bjärsmyr. Ja, även om karriären i Dalande, han var nyss proffs i Turkiet var det, va? Du har ett mittfält med liksom Simon Terns, men då han har väl vunnit SM-guld och såna grejer, haft en väldigt fin karriär. Du har Sebastian Eriksson, han var ju Serie A-proffs liksom. Ja, är... du kan ju rabbla upp det här liksom, spelare efter spelare. Markovic var väl en poängkung där han var innan han kom till Sverige nu inför den här säsongen, och Gustav Norlin har ju varit grym den här säsongen också. Det liksom bara fortsätter. Så även om man hade Marcus Berg borta, man hade Kalle Johansson borta, Hossa Ayers borta, han skulle bli pappa tror jag, så är det ju riktigt bra spelare. Ja,
ja, och vi har flera spelare i GIF Sundsvall som kommer från en liga som är jämförbar med allsvenskan, MLS, fast de kommer från ligan under den. Nej, men för det är ju Det som jag tyckte vi såg, och vi kan nästan säga i det här fallet, för vi var ganska överens i det mesta skulle jag säga i den här matchen.
Ja, den här tyckte jag om att se med dig.
Ja, det var ju att detsamma. Det var ju att Giffarnas mittfält nötte ju ner Göteborg fullständigt. Alltså kollar man på alla lag, alltså oavsett spelsystem och hur man vill vända på, att den snabbaste vägen mot mål är ju rakt fram, centralt. Och de farligaste lägena kommer centralt, skott centralt och så vidare, så vidare. Giffarnas mittfält toktvingade, och såklart också press från andra spelare, toktvingade ju till Göteborg att spela sina ut på kanterna, trilla mellan backlinjen liksom, och liksom det blev någon form av Törnrosa fotboll där man liksom nästan slumrar till av de här långsamma passningarna mellan Göteborgs backar. Och de kunde inte skära igenom i stort sett en enda gång genom Giffarnas centrala delar. Och det tyder på ett jättebra arbete, dels på mittfältet, dels för att de satte press ihop och tillsammans hela laget. När sätter vi press? Ja, typ 15 meter in på vår planhalva, om vi märker att ett läge där vi kan pressa ut dem. Och det gjorde de ju med beröm i stort sett klockrent fram till där mitten av 60. Och sen gjorde de det okej, för det var fortfarande så att det mesta kommer från kanterna även senare. Och då hade vi också, Och så lägger man så, och så ska man också lägga där till att och när de kommer runt på kanterna, ja, då står Forrest Lass och Alexander Blomqvist och även till viss del Rasmus Lindqvist där och bara har lekstuga om man nickar bort bollar. Alltså, är det något de kan så vet vi att det är att nicka. I alla fall två av dem till. Rasmus, ja, har lite mer på fötterna.
Det går liksom inte att säga någonting annat än att både Lasse och Blomqvist är riktigt bra huvudspelare.
Nej, de är bra.
Det syns tydligt i statistiken. Om vi pekar då på Bjärsmyr, men då, det ska väl vara en av hans egenskaper, så hade han, jag tror han var i 4 nickdueller på hela matchen.
Ja.
Vad hade vi på 10 stycken på Blomqvist, 8 på Lasso och
alltså det var
höga procent.
Ja, så vi kan kolla så här. Vi har alltså Blomqvist vann 10 av 7. 7 av 10.
Mm.
Lasso vann 7 av 8. Pontus Engblom. Och då ska man komma ihåg att han tar alltså nickdueller i fart och på mot med, alltså det är, man är mer underläge. Ja, exakt.
Exakt.
Han vann 4 av 7 till exempel.
Det är bra för en forward.
Det är väldigt bra för en forward. Jag menar, Alexander Blomqvist och Forrest Lass mot Abdullahi, det är ju ingen, det är ju inte en liten bäst. Alltså det är ju som ett muskel liksom stycke. Ja, han förlorade 4 av 5 dueller mot de två.
Mm.
Och då tänker man sig att det är en kille som ändå ska kunna brotta ifrån dem. Nope, han blev borttagen av dem helt enkelt. I luften ska jag säga så här då. Och ja, Bjärsmyr då. Ja, Blomqvist tog 2-2 mot Bjärsmyr. Det handlar ju om defensiva situationer där han har klivit fram då.
Måste nästan ha varit på fasta typ.
Ja.
Mm.
Pontus Engblom vann en av en mot Bjärsmyr. Så jag menar, alltså, samtliga GIF-spelare som ligger här i topp som jag pratar om har mycket bättre statistik vad gäller att nicka bort bollar än någon Göteborgsspelare. Vi har Gustav Svensson som tar 7 av 12 nickdueller. Alltså det är knappt hälften. Det är lite mer än hälften, 58%.
Jag vet inte om jag nämnde Gustav Svensson där tidigare. Har du en till tidigare A-landslagsman?
Ja, inte en januari-turnerlagsman heller, utan nej, en riktig A-landslagsman, på säga.
Han är A-landslagsman, var på riktigt.
Nej, fortsätt.
Nej, för jag tror jag kom av mig lite där.
Nej, men så att det, om vi känner att vi pratar klart om själva matchen och sådana stora saker, vi går in och vi börjar titta lite grann på siffror här då, för att alltså, utan att gå in på namn eller någonting, vi har haft stora diskussioner om olika spelare på läktaren igår med gamla GIF-medarbetare eller med gamla SD-medarbetare och nya och så vidare. Och vi hade framförallt haft diskussioner, vem var bäst av Krillas och Corona? Och jag och Lukas sa att Corona var bäst.
Mm.
Alla andra, utan att nämna namn, så tyckte väl Krillas åt andra hållet. Så då gav jag mig 17 på att jag skulle testa det här statistikverktyget och liksom kolla, vad är liksom den kalla, hårda faktan? Så om vi bara går in lite skoj här på passningar kan vi börja med.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hur många framåtpassningar la de? Joe Corona satt alltså 13 av 15 framåtpassningar, 87%. McCrillos 4 av 6. Vi börjar alltså med det faktum att Corona slog 3 gånger fler passningar framåt än vad McCrillos gjorde.
Och det har säkert mycket också med positionen att göra också.
Ja.
Att han är den McCrillos sexan, den som sjunker ner.
Och jag vill också reservera mig för att jag är ny på det här statistikverktyget, så råkar jag säga någon lite fel så får jag be om ursäkt på förhand. Men rent om jag har missförstått någon, liksom, för det är ganska avancerat hur de benämner de här kategorierna. Om vi kollar på passningar då åt sidled, då blir det va? Som heter lateral passes.
Mm.
Och det behöver ju inte vara negativt, det är ju bara att man sprider vidare. Där satt alltså Joe Corona 20 och 22 passningar, 91%. McCrillos 3 och 5, 60%. Kollar vi på korta och lite medienpassningar, och då är väl de typ 10-15 meter eller vad det är, sådär, mellan 5-15 meter har jag för mig. Du har väl exakt definition där, kan du ta fram?
Det ska jag kunna ta fram medan du
och där kan jag konstatera det. Att där är alltså McCrillos slår alltså 37 av 43 passningar rätt, och jag vill säga Corona och McCrillos slår 21 av 24. Så rent procentuellt ligger de lika där, men än en gång så slår Corona nästan dubbelt så många.
Kort och mediumpassningar är passningar som är under 40 meter.
Och det är så pass långt?
Ja.
Ja, det ser man upp till 40. Ja. Sen så den som jag tycker är den intressantaste statistiken på ett sätt. För den brukar ju oftast... Det här kan ju vara passningar som är fram och tillbaka. Man kan få fyra passningar på 5 sekunder liksom. Alltså när man bara passar kort åt sidan.
Mm.
Långpassningar.
Det är alltså mer än 40 meter.
Det är mer än 40 meter. Där sätter alltså Joe Corona 7 av 8 passningar.
Det är värt alltså, en liten applåd.
Ja, alltså, ja, en liten. Liknande siffror, om det hade funnits, tror inte jag att jag har sett sen Tom Kåre Staurevik var i GIF Sönsvall. På de här långpassningarna. Batta ner och kommer folk säga, men jag kommer hävda Staurevik ändå.
Det är ju... Nu har vi papper och statistik framför oss, får inte killgissa.
Ja, det är mer att jag är så otroligt besatt av Tom Kåre Staurevik. Det är en av mina favoritspelare i GIF Sönsvall genom alla tider. Och där har alltså McCrillos en passning och han lyckas inte med någon. Så den där passningen han slog måste ju ha varit under 40 meter då. Eller över 40 meter. Ja, över 40 meter måste vara, ja. Och hoppar vi vidare på lite mer allmän statistik. Och så vill jag väl uppmana att om folk vill höra generell statistik eller sånt här, så kan jag eller Lukas ta fram det till någon kommande gång, om det är någon särskild spelare man är nyfiken på eller om man vill att man ska göra något sånt. Det kan vi väl bjuda på, tycker jag.
Det kan vi bjuda på. Vi använder ju gärna den här, vi använder gärna Y-Scout och fördjupar oss i det. Är inte alltid lätt att hitta vad man ska göra av statistiken. Det är ju enormt stort. Det finns ju värden på mer eller mindre allt.
Ja, men typ vilken fot eller vilken strumpa som de på först, höger eller vänster, liksom på den nivån. Alltså, det är helt löjligt hur mycket går ner i. Om man kollar på lyckade aktioner, och då antar jag att det räknas in. Är det därför du kanske hjälper mig lite, Lukas?
Det är egentligen ett samlingsvärde av allt du gör på planen egentligen. Och där, alla aktioner du är inne i, passningar, dueller, allt.
Där har vi alltså, och där blir ju av naturliga skäl, i och med att det blir också sämre kategorier, så blir procentuellt lite sämre då. Corona har alltså 85 aktioner, varav 54 är successful, alltså lyckade då, 64%. McCrillos har 29 av 52, det är 50%, 56%. Kollar vi på passningar, 44 av 51 sätter alltså Corona en passningsprocent på 86, så skulle jag väl säga helt okej. Okay. Speciellt med tanke på att då 7 av de här passningarna var över 40 meter. 21 av 26 på McCrillos vad gäller passningar. 87%, väldigt bra siffra det också. 81, väldigt bra det såklart också. Dueller vunna. Det här tror jag folk kanske blir lite förvånade över. Framförallt för andelen. Joe Corona vinner visserligen bara 7, men han kliver in i 16 dueller.
Mm.
Och det är 44%. Och McCrillos vinner 6 av 13. Och då är vi alltså på 46%. Visst, de är inte över 50% av förlorar i fler duellen de vinner. Men att bara vara inne i duellen gör ju att man stör spelet på något vis åtminstone. Alltså, det är inte, man kan ju stoppa upp någonting, men att de ändå får en passning fast det blir mycket sämre passning och så vidare.
Och
så vidare.
Och vi kan ju också säga att dueller är då... Man skiljer mellan dueller och brytningar.
Ja.
Helt enkelt, dueller är när du kliver in i en närkamp, helt enkelt en brytning. Då läser du en passning eller ett skott eller ett inlägg och bryter av bollbanan.
Så bryter en aktion så att säga. Ja. Och sen så avslutningsvis, som jag tycker var intressant, hur många gånger man tog tillbaka bollen på motståndarens planhalva, alltså recoveries.
Mm.
4 av 10 och 1 av 5. 4 av 4 på 10 på Corona och 1 av 5 på McCrillos. Men alltså han är inne i 10 offensiva dueller, och då är han ändå så ganska sittande ganska ofta också.
Mm.
Så det tyder ju på att Karn springer en del.
Så är det. Och det kan vi också få fram här. Löpmeter är ju faktiskt något som inte finns i Y-Scout. Det finns det på Däremot finns det på Allsvenskans hemsida. Men vet du vad jag tänker på när jag hör dig prata om siffror så här i ljudmedie?
Att det hade varit kul att ha haft lite grafik också, eller vadå?
Nej, jag tänker på sjörapporten.
Ja!
Jag som är uppväxt i skärgården tänker ju på det, oavkortat.
Sydväst, 6 meter per sekund, eller hur fan är det han går? Det är något
ja, det är åt det hållet. Ja. Så att det kan ju finnas en väldigt trygghet där. Det finns ingenting mer lugnande. Om du är ledig och behöver liksom stressa av, då är det ju till sjörapporten du ska vända dig.
Och men när vi pratar om duellen dessutom, det är ju såklart att inte Crona och McQuillas ligger ju inte i topp där såklart, utan toppa ligan på alltså, och kliva in i duellen, det är ju Lasso, det är Blomqvist, de kliver in i 19 dueller var. Lundström 16 dueller, Engblom 17 dueller liksom. Ja, det är ganska imponerande. Sen vet jag inte om den här är den sista siffran, tror jag inte upp, för den tror jag inte kan stämma någonstans, att det är 15 dueller på Marcus Burman.
Han var ju inne i ganska mycket, även när han hade det tufft där.
Fast han har 7 dueller mot Gustav Svensson enligt den här.
Ja. Vi får väl se hur korrekt det är. Men kan ju säga det att tydligen, jag är inne på allsvenskan.se nu. Data saknas på löpmeter, så det har kraschat där. Men det är ju tips annars, för det är ju ett roligt mått att få ut. Men jag vill säga det, jag pratade ju med Brian efter matchen och frågade lite om taktiska nycklar, och det är också lite härligt när man får bekräftat lite det man såg så där. Han var ju väldigt nöjd över hur man lyckades liksom klara matchplanen. Och mycket av den gick ju ut på att en stor del var ju att McRillos och Erik Andersson, som då bildade centralt mittfält ihop med Corona lite tillbakadragen som vi var inne på. När giffarna hade bollen så skulle de här bredda ut lite, dra på sig bevakning från Göteborgs ytterbackar. Och den fällan klev ju Göteborg i, för där kunde Robert Lundström och Dennis Olsson storma fram, och vi såg ju dem mycket mer involverade efteråt. Vi såg ju dem mycket mer involverade än de har varit på sistone, och där fick man verkligen fram dem, och båda i samma match. Det är ju nästan till unikt. De gjorde ju toppenmatcher båda två, och jag kan inte säga att Dennis Olsson skulle petas för Castro igen från och med nästa match.
Nej.
Inte efter det här. Det är bara att se till att göra en habil träningsvecka så ska han vara där. Det var liksom som att för första gången på länge fick vi se det här oförlösta i Dennis Olsson också. Man blir lite glad då hans vägnar, för man känner ju till hans hjärta också för det här. Det var roligt. En annan del var att man valde att droppa bak rätt ordentligt med Sakko Ylätupa. Han skulle inte vara uppe i linje med Pontus Engblom, vilket också lurade fram Kalle Johansson på honom, var på Engblom hamnade i de här löpduellerna med Bjärsmyr, där han ju utklassade honom. Jag får bara säga det om Bjärsmyr, förlåt, vi vill inte bidra till någon mobbing, men man vill ju ge honom en chokladask och en kram.
Det är ju, han hade proteinbar, Lukas,
han inte hade, chokladask. Han hade en tuff kväll, men det förringar inte att han har haft en toppenfin karriär. Det är glada för hans skull på längre sikt.
Ja, men förlåt, fortsätt.
Nej, men det var ju ett par av vapnena. Vad sa jag där? McRillos Andersson
och Ylätupa som släppte fram
Ylätupa där.
Som tog med sig mittback.
Ja, och man ville ha de här blixtsnabba omställningarna, och där var ju Corona en nyckel, men även Ylätupa är ju en länk där i spelet. Jag tyckte han gjorde en bra match, mattades av ordentligt i andra halvlek, tyckte jag. Men vi såg honom få fram lite av den här kreativiteten som han har.
Framförallt så minimerade han de här otroligt konstiga misstagen han kan göra ibland, typ att han ska snurra runt 14 varv framför försvaret istället för att lägga passning åt sidan och tappa ut någon boll och sånt där. Jag tycker han också var jättebra. Och det som vi har kollat också lite närmare på är också att, som du är inne på, alltså Dennis Olsson och Robert Lundström hade ju autostrador liksom på sina respektive kanter ganska mycket. Och just att de kombinerade både höger och vänster. För giffarnas del har det ju varit antingen höger eller antingen vänster. innan Robban kom fram var det ju alltid, 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 alltid vänster när Dennis hade typ 17 poäng i Superettan-säsongen eller vad det var. Och kollar man på statistiken även här så är det så att de kliver fram mer på vänsterkanten i den här matchen mot Göteborg. Men när de kliver fram på högerkanten så blir det alltid mer farligt. Det är alltså, det är ganska...
Men tänker du det utifrån expected goals? Eller
delvis också, men man ser på hur många... Det är expected goals-grejen jag tittar på här just nu.
Mm.
Men det beror ju också på hur slutresultatet blir. Mm. Och där har man till exempel att Robban tog ett avslut med vänsterfoten till exempel. Mm. Såna saker. Men sen så kollar jag också på och går in på en annan sak. Som vi, när vi scrollade runt lite grann tidigare. Det var ju det faktum att Corona, Rasmus Lindqvist, Alexander Blomqvist tror jag att det var, och Ylletopa hade typ som främsta passningsspelare Pontus Engblom.
Mm.
Pontus Engblom var ju verkligen targetmannen, utan att vara en targetspelare, targetmannen för nästan halva GIF Sundsvalls lag. Alltså då den de slog flest framåtpassningar till. Och det visar ju också på att hur otroligt viktig han var i den här matchen. Och sättet han genomförde matchen på var ju otroligt imponerande, och hur han orkade. Och det visar också en gång hur viktigt det är att ha Karn på plan. För det var som sagt, alla ville nå Engblom.
Ja, de har ju inte en bättre bollmottagare, vill jag hävda. Och dessutom den här gången kunde man ju använda honom i djupet. För han är snabb.
Han är snabb. Ibland får man för sig att han inte är det.
Mm.
Men jag tror att det har att göra med... För min del handlar det mycket om att göra med. För många år sedan så spelade ju Pontus Engblom utlånad till Giffarna från... Jag kommer inte ihåg om det var AIK eller vilka det var. Och då spelade även Padibba i GIF Sundsvall. Och det hade vi också diskussioner och så... Så liksom att ja, men varför får inte Ponte spela? Varför får inte Ponte spela, sa flera spelare. Och så sa jag det, att vad jag tyckte, att ja, när Pontus löper så är han inte, han gör ju väldigt sällan maxlöpningar, utan det är 80-procentiga löpningar, alternativt att han inte visar så tydligt vart han är på väg att löpa. Och då är det väldigt svårt att sätta en boll på en spelare som inte är tydlig i sin kroppskommunikation vart han vill ha bollen. Och Padibba var ju att han bara sprang. Det var liksom, han visste man vart han skulle ta vägen. Och så efter några månader så nu ska jag credda mig själv här. Jag är absolut inte något analytiskt geni, vill jag poängtera väldigt snabbt. Men då gick faktiskt Rolle Engström, då sportchefen dåvarande, fram till Sören Eriksson och pratade om det här. Och så nämnde han vad jag hade sagt, och så sa Sören att det är helt korrekt. Vi har valt Padibba just på grund av att han är tydlig i sina löpningar och att det är enkelt att slå bollar på han. Inte att han var just snabbare eller långsammare. Och för min del är det därför att jag ibland tänker mig att åh fan, han är inte så snabb alltid Pontan. Men han är ju faktiskt objektivt sett snabb.
Ja. Nej, men och här kom han ju fram oerhört bra. Det var fint att se, och det var också något jag var inne på med Brian, att han har verkligen tagit den här petningen också på bästa sätt. Han kom tillbaka, gjorde mål, fick starta igen, gjorde två mål, hade kunnat göra fler, nickade i stolpen. Han har liksom gjort allting rätt. Och ja, det är ju sådana halmstrån man måste gripa efter nu.
Och det är oväntat, tycker jag, nästan mest snygga, förutom klacken från Pontus sida igår. Det var när i andra halvlek, tidigt i andra halvlek, när de stod en lång boll, och Pontus såg man att den studsade på ett visst sätt, den här bollen. Och istället för att kliva ner och ta emot den så väntade han tills han hade studsat upp igen. Och då nickade han över motståndaren, som var helt oförberedd på att Pontus skulle nicka med sig den här bollen.
Mm.
Och vips, så var han helt fri liksom. Sen var han ju...
Jag tror det var mot Bjärs också.
Ja, alltså spelintelligensen och Engblom där var något som jag inte riktigt sett så ofta alltid. Alltså det var ju alltså... supersmart verkligen liksom. Han blåste, där hade fan, alltså du hade kunnat ställt alltså en betydligt, alltså en mittback av lite mer internationellt snitt hade blivit exakt lika lurad, för just hur han tajmar den här nickningen är han grundlurade verkligen. Det var riktigt snyggt.
Ja, men det var klass. Och om vi ska zooma ut då från matchen i sig och titta på det större perspektivet, Vad betyder det här för fortsättningen av serien? Det Det är 5 matcher kvar. Giffarna är 8 poäng efter kvalplats.
5 matcher gånger 3 är 15 då, om jag inte minns helt fel. Så bra, 15 bra. Poäng. Ja, vi inleder starkt.
Har du sett det i Wisecout?
Ja, exakt. Nej, jag fuskar. Jag har min räknare i min telefon. Nej, men så alltså, ja, i teorin så har de fortfarande chansen kvar. Mm. I praktiken så alltså, sett till spelschema, sett till att Giffarna typ måste gå rent. De har ju råd att förlora någon match faktiskt. Typ en. Det är alltid beroende av de andra lagen och så vidare. Men alltså, vi snackar inte många procent sannolikhet tyvärr. Alltså om man ska vara superkrass.
Så är det. Men däremot så kan vi konstatera att det här behövde de för att det här var de piskade att göra. Som jag skrev, det här är, för jag har sagt många gånger, det är sista chansen. Och det har ju känts så, det känns fortfarande så, sett till gravitationen och allt det där. Men det här var sista chansen. Det här var man tvungna att ta för att ha teorin med sig. Alltså, nu är det, som sagt, de måste nog mer eller mindre gå rent. Åtminstone måste de vinna 4 av de här 5. Men det finns ju lite hopp att spela på. Och det blir ju intressant. Alltså, Brian var ju inne på det här att det vi har hållit på med, sättet vi ska spela med den här pressen där vi också ska kunna hålla boll och ha de här blixtkontringarna, det är ett sätt som kan ta tid att lära sig. Men här tyckte han att nu gjorde vi det vi skulle liksom.
De hade behövt göra det här för typ 2 omgångar.
De hade det, men det är så intressant. Skulle det här hålla i sig och de spelar på det här sättet matchen här som återstår, då är det ju inte omöjligt att man lyckas med någon great escape. Men alltså, nu har de gjort det en gång på över 10 försök med Brian, så att, ja, men hoppet, det här tände ju någon liten gnutta någonstans.
Jo, men alltså, man såg ju på spelarna att oh, gud vad skönt att ha en seger i alla fall. Och oavsett om vi pratar allsvenskan eller superettan nästa säsong, så är det ju, det finns ju ingenting dåligt, även om du inte klarar kvar, att gå ur en serie med positiva vibrationer. Visst, det kommer ju vara ett tungt mörker av att åka ur. Det är ingen snack om den saken. Men det är också att du har ju någon form av positiv sak i att du faktiskt vann. Vi hittade ett spel, vi gjorde någonting åtminstone och vi gav det chansen.
Jag kan flyga, jag är inte,
ja, men lite
jag är kapabel. Ja.
Ja. Och det är, men det är så många saker som kan hända och kommer att hända också även efter säsongen, och beroende på vilka serie de är i och sådana saker. Så det är, oavsett om Giffarna spelar allsvenskan eller superettan nästa säsong, så skulle jag råda de skarp som inte har SD-punkt nu att skaffa det, för det kommer att skrivas mycket GIF Sundsvall de närmsta månaderna.
Ja, det kommer nog hända grejer.
Det kommer hända mycket.
Får vi nämna det lite tråkigt, Alexander Larsson satt på bänken hela matchen och samtidigt förlorade P19-laget i Örebro. Han hade behövts där för att de skulle ta klivet upp i P19-allsvenskan. Jag såg också P17-laget förlorade mot Hammarby och missar slutspel där i P17. Hade varit kul för dem. Så att lite för deras skull, trist i dubbel bemärkelse.
Alltså det,
vi kan väl ta det som en parentes. Ja. För vi måste vidare.
Ja.
Men sen har vi också skadeläget. Jag tror du ska få veta mer här i eftermiddag. Du ska väl...
Jag ska ringa Sandra så fort jag kliver ur den här.
Ja, men... Rasmus Lindqvist är den som är mest oroande. Som vi var inne på, McRillos, där var det lite magproblem. Erik Andersson pratade jag med efteråt. Det var någon ljumsk känning. Han trodde jag behöver vila ett par dagar bara. Får vi se med Lindqvist då? Det är framförallt det du ska få svar på. Engblom tror jag också var ganska lugn när han klev av, men det var någon säkerhetsåtgärd.
Ja, och han hade då sprungit klart den matchen faktiskt.
han hade sprungit klart. Ja,
det var lite så.
Men ska vi runda av där då? Skicka ut det här på webben och så får du ringa Sandra.
Ja, kul att ni ville lyssna. Och jag hoppas att det var intressant att höra lite statistik faktiskt. Det är lite nytt för mig också. Så jag tar gärna feedback på, och även Lukas har säkert feedback på min insats.
Ja. Nej, fint och betryggande. Man får ju akta sig för att inte bli för bred i det här, för då kanske vi hamnar där i sjörapporten och någon. Men då kan väl alltid någon somna in till det här. Det är väl toppen att ha det.
Nya
vi
kanske ASMR.
Vi kanske bara ska sitta där och liksom räkna. GIF Sundsvall, expected goals 1,28.
Alltså du har 25
shots
sidor.
Shots on target 11,28. 36,2% on target. Passes 410,13. Accurate 81,8%. Det kan väl funka. Ja, nu var det genomsnittet. Det var inte från matchen. Men,
jag gillade lite brittiska. Passes.
Ja. Med det sagt då. Tack för idag, Edgen.
Tack för idag, Lukas.
Ja, ses till veckan. Kommer en ny podd om en kvart förmodligen. Håller på att jaga på veckans gäst. På återseende.
Tja.
Tja.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.